Det är väl att folk orkar att gå på så många möten. Jag kan gott säga att jag vill aldrig möta upp. Jag gör det heller aldrig hvis jag kan få chansen. Så jag hade hoppet på att det var så få här att vi kunde avlysa. Men adventister är möte. Det var en som inte var adventist som skrev en bok för några år sedan om ett eller annat teologiskt. Han hade besökt adventisterna i centralkontoret i USA. Och jag syns boken var väldigt kedlig, men han hade en intressant bemärkning. Han sa han har aldrig sett så många förtravlade människor. Han har aldrig hört sett så många möten. De snubblat över varandra på väg till möten allesammans. Det var det som kännetegnat oss mest. Men jag tänkte på, alltså det jag tänkte ta fram nu, det är jag lite osäker på. Kunde det vara så att man ställer någon spörsmål om det vi har snackat om? För det är helt klart att det är oklart många ting. Och det är spörsmål om det. Så man kunde rätta på missförståelser och sånt som må vara till stede. Jag vet inte om någon har spörsmål. Eller man skulle varit förberedd på det. Det vet jag inte. Nej, jag hade tänkt att ta fram något så kedligt som Moseloven. Nej, men nu ska jag höra att är det något spörsmål? Det är det inte.
Alla efter skapelsen, alla varelser var ju vegetarianer. Och då undrar jag varför du tillät människan att börja äta kött och döda djur, men djuren i sin tur skulle aldrig få lov att döda människan och skulle straffa dig på det.
Ja, det ska jag berätta med en text här. Ja. Ja, spörsmålet var, det var så att i begynnelsen så var alla vegetarer. Och så blev det köttspisning henne vägen, tillåtelse till det. Och så är spörsmålet om varför människor får lov att spisa dyr, men dyr inte utstraffet människor. Tillfälligt att jag läst idag en text i 5 Moseboks 20 kapitel. Alltså 5 Mosebok 20 vers 19. Det är en lång historia där om hur jødefolket ska förhålla sig till människor som de strider i kriger emot. Och då står det: när du håller en by kringsatt i lång tid och strider mot den för att inta den, så ska du inte ödelägga dens trär vid att skadehugga dem med öxen. Du kan äta av dem, men du ska inte hugga dem ned. Träna på marken är det inte människor, så du skulle strida mot dem också. Och det är samma idé när det gäller dyrene. Alltså, dyrene är inte människor. Det är människorna som är onda. Och träna och dyrene och alla andra är det inte. De är inte moraliskt skyldiga. Och det hänger samman med att hvis man vill knäcka det onda, så ska man knäcka de som kan välja ont. För människor står i motsättning till dyre på denna måte här. Hvis du har en situation här, du står en situation här, så hvis man ska förklara den situationen, så vill man alltid göra så att man förklarar det med en tidigare och en enda tidigare, sån en sån regression i förklaringar, hvor du kommer längre och längre tillbaka till att finna en första orsak eventuellt eller något sånt. Men nu står du i den situationen. Hvis du ska förklara varför det är sån, så går du tillbaka för att förklara den med tidigare begivenheter. Och hvis du har med trär och dyr och så vidare att göra, så kan du ta utgångspunkt i disse här och den där, och så ser du, ja men så är det sån. Förstår du det? Du kan både förklara det som sker nu, och utav det som nu sker kan du fortälla vad som vill bli. Det är alltså determinerat eller förutbestämt vad man är, hvis man inte har valg. Men människor står nämligen i den situation att när vi lever i ett så kallt öppet univers, ett univers hvor människor inte är alene, men människor under påvirkning, människor under tilltale, så kunde man välja en helt annan rute, den eller den. Det är därför det står för exempel i 5 Mosebok och 28. Du ska välja en lycklig, välsignad framtid, eller du kan välja en miserabel och en tragisk. det får jødefolket, de får to historier lagt frem. Det er historie A og det er historie B. Du kan ikke legge det frem for en hund og si at når jeg tenker på din fortid her, Vov, så kan jeg godt forstå som du er. Det kan du si, men hun har ikke begreper om det. Han har ikke i går og i morgen, og han kan ikke velge, han kan ikke ta stilling til et tilbud. Han kan reagere på en dressur og på forventninger og innarbeid i hans i hundens syke og så videre. Men du kan ikke tilskrive han moralsk, du kan ikke forkleine han eller rose den moralsk. Du kan straffe og betinge dens atferd. Og fordi mennesket ikke er sånn, så er det mennesket man handler med moralsk. Derfor så straffer man ikke på samme måte. Man setter ikke hunder i fengsel for å ha gjort noe galt. Altså når man tar en som er veldig grov i voldsforbrytelse, så sier man hvis folk har hevntanker, så sier man, la han sitte der til han får tenkt seg om. Det kan du si til en svenske, men ikke til en du forstår ideen. Altså det er den grunnen, jeg mener det er det som ligger i det, at mennesket er i særklasse som skapte Guds bilde. Og når det står i den situasjonen, så kan det anklages, det kan roses, det kan klandres og så videre. Og det kan man ikke med noe annet. Og derfor gjelder det dyrene som det gjelder trærne. Hogg dem ikke ned, spis frukten. Kun hvis de tørrer ut, bygger du ned og lager en hva heter det, angrepskonstruksjon mot byen eller sånn. Men trærne er ikke onde eller gode, og det er det det dreier seg om. Det er menneskene som er onde og gode. Og det kan få meg til å si noe annet i den forbindelse. Det er at i forbindelse med det vi har sagt, når jeg for eksempel har stått og sagt her om Åpenbaringen 17, at det bygger opp til to synspunkter om hva man skal være i verden. Og det ene synspunktet er et bibelsk, altså en lov og en livsstil og en forordning, et tankesett, et mønster som er av Gud åpenbart, som Gud har villet og som vi blir kjent med. Og mot det står et annet system. Og jeg kunne godt navngi noe rett konkret angående det systemet, for eksempel den katolske kirke og humanismen. Begge har et begrep som heter naturrett. Du har hørt om naturrettstenkning, har du det? Du kan tenke deg hva det er. Hvis jeg lar dem falle, de her, så faller de. Og vi vet alle sammen, vi vet at de faller ned. Man er så vant med det, så man regner det som sikkert. At de skulle falle opp eller til siden, det utelukker vi. Det vil si at det er underlagt, altså verden er underlagt en orden, den døde verden. Men utover den døde verden, materien, at den skulle være underlagt en orden, så lærer mennesket, og har lært fra Arels tid, fra synden kom inn, at mennesket ikke bare er underlagt den orden, men totalt som menneske er det. Hvis du kaster et menneske ut av tredje etasje, så faller også mennesket ned. Hvis du kaster en melsekk ut, så faller det også ned. Alt faller ned, og mennesket er på samme måte under naturens orden som alle andre er det. Men så snart du sier, og hvis du kaster en mann ut, så det er det som en handling. Er du skyldig eller ikke skyldig? Men det som ligger i naturrettstenkningen er at det mennesket gjør hvis det kaster et annet menneske ut av vinduet, den handling som man kunne regne som ond eller farlig, hva man ville si, den handlingen er også underlagt en lov. Og det vil si at du kunne regne ut hva som var riktig og galt i den situasjonen ut fra naturrettstenkning. For eksempel når paven i Rom er veldig imot abort og roper veldig høyt om at man ikke skal abortere og ikke bruke prevensjon, for eksempel, så er basis for et sånt bud i naturrettstenkningen. Man sier det er brudd på naturens orden. Hvis en zygote er kommet i gang og du har et foster i mors liv, så er det en naturlig prosess, det er en utvikling. Så hvis du griper inn i den prosess, så bryter du naturens orden. Du bryter naturloven utover at du bryter naturretten. Altså man glir over fra å gå til en biologisk orden til å gå til en moralsk rettsorden. Står det? Man begynner å sette likhetstegn med hva folk gjør og hva de bør gjøre. Altså hva folk må finne på å gjøre. Det er derfor den katolske kirke, den har, når det gjelder for eksempel forhold mellom stater og sånn, har den ikke ett politiskt system. Den katolska kyrkan kan tillpassa sig ett värt politiskt system. Som syndagsadventist så vill jag omedelbart favorisera ett öppet samfund, ett demokratiskt samfund. Men det är överhuvudet ingen sån lov. Paven säger idag att demokrati har ingen framtid, för exempel. Demokrati är väldigt fint visst det leder till visst hänsikten, mål uppfylls. Men visst ett annat system når det mål han vill ha, så vill han hellre ett annat system. Tyranni om så ska vara. Men jag tror att principiellt så är det viktigt att väga demokrati framför tyranni. Och på den måten så har den katolska kyrkan, den kan rättfärdiggöra en vilken som helst revolution. Visst den revolution skulle passa kyrkan. Och det kom en revolution, för exempel under hon där Aquina, vad heter hon på Filippinerna, så blandar kyrkan sig med biskopen där och pavestolen välvitande om det, och man tar parti politiskt med det argument att man kan ju icke hålla folket nere längre, och det man äter är ju muslimen, inte sant, och andra. Men så brukar man rätt, alltså naturrättstänkningen, det är naturen kräver sin rätt, nå må den revolution till. Vad sa du? Jag kunde inte se det. Jag kunde inte se att du ska kräva din rätt vid att ta ett människas liv eller vid en revolution. Det kan jag inte göra. För jag inte tror på det system. Jag vet inte om jag har rotat mig ut i något som jag inte är klar att göra klart nu. Ja, det har jag svar på för länge sedan. Och ja, svaret är det att man kan kunna lägga hindringar, moralska hindringar eller tillskyndelse framför människor som kan välja, ett dyr som är underlagt instinkter och naturlov kan man inte göra det med man kan göra det med träd. Därför om man ska inta en by så ska man straffa borgen men inte träna. Man ska straffa krigaren och inte kvinnan. Man ska straffa politiken och den som har instigerat onda, inte barnet och åldringen. Förstår? Den som är tillregnelig ska straffas. Och trän är inte tillräcklig, heller inte dyrene, därför straffas det inte. Därför är den moralska orden som förefinns där om vad du ska spisa eller inte spisa med moralsk övertoner, det kan kun gälla människor. Det var det som var mitt svar. Men så ledde det mig till att säga det här om orden och rätt i det hela tatt. Ja, men hör här, syndagsadventister. Vi har virkelig besvär med det här vi också, för vi som syndagsadventister är påvirket av pavekirkens tänkning, och pavekirken är påvirket av humanistisk tänkning, och vi är påvirket sånt sett av bägge. Och vår tradition från stoicismen, från grekisk tänkning, från romersk tänkning, från katolsk tänkning, från protestantisk tänkning, från humanismen, från moderna efterrenässansen, vi är påvirket av det allesammans. För naturrättstänkningen har gått igen i vår kultur i alla dagar, och idag är den ett bud på varför något är rätt eller icke. Och det kan man illustrera på många måter. Jag har någon historia som kan illustrera det, hur man kan ta avstånd från naturrättstänkningen. Ett exempel ville vara i Köpenhamn är det en lille menighet som heter Svanevej-menighet. Någon av er har sett den. En av antismenigheten i Köpenhamn. För många år sedan, det var så varmt som det var så varmt den gång som det är här idag, och jag kom i en tyck, mörk ulldress ut från preken, och jag var helt genomvåt av svette, och jag såg fram till en ting, det var att komma ut. Så jag sa tack för idag så hurtigt som jag kunde, och styrtet ner mittgången och fick öppna dörren och kom ut på gatan. Och då stod jag alene utanför. Så kom en man förbi med detsamma, träckande på en cykel, och så säger han till mig: ah, du kommer ut här för du måste vara syndagsadventist. Ja, det är jag, sa jag. Och jag var som i snackhumör, så han svarte spontant: ja, jag är syndagsadventist. Då må du säga mig en ting, säger han. Varför håller du så bak? Jo, det ska jag säga det med detsamma. Det är för det vår Herre har sagt och det är ingen annan grund. Och så sa han: nej, det var intressant. Så tog han cykeln och gick vidare. Och jag husker den historien. Det var som ditt söt tilldragelse. För det är det det rejser med adventismen. Adventismen är nämligen baserat på att Gud har villet, Gud har sagt, Gud har uppenbart, Gud har talat. Och det bud som markerar sig på den måten med något annat bud, det är sabbatsbudet, inte sant? För du kan finna en naturlig förklaring på så många, en naturlig förklaring på så många andra bud. Du ska inte stjäla, det lönar sig inte för samfundet. Hvis alla stjäler och alla lyver, så går det hela i upplösning. Själv på börsen nyttar det inte, alltså. Eller spekulanten går tapp, hvis du inte kan hålla ord. Därför straffas de väldigt hårt idag, hvis de har inside information och sånt. Man menar att det samråd du driver med, förhållandet mellan människor kräver att du inte lyver och inte stjäler. Därför är det bud och regler i alla samfund, oavsett hur avancerat eller primitivt, om att du inte må lyva och stjäla. Därför så säger man att dessa bud är i en viss grad naturliga. Den katolska kyrkan säger att alla bud är naturliga. Och det nekter jag för som adventist. Att du ska hålla den syvende dag helg är inte ett naturligt bud. Det är ytterst unaturligt. Det är klart. Solen är lika varm idag som på lördag och fuglesang och allt det där. Det står inte i sol och i måne och i stjärn. Det står inte skrivet någon sted. Det är kun detta ena, det har Gud sagt. Och då förstår du vad man menar med uppenbaringsbud i förhållande till naturrätt. Men naturrätten har sådana problem att den ju självföljligen löper in i självmotsägelser. En kardinal i Milano, en känd, jag husker hans namn i farten, han döde för 10 år sedan och sånt. Han var 50 år och fick ett hjärtetillfälle. Och när han kom på sjukhus i Milano så blev han tillbud behandling. Men han fick också den informationen att om du inte tar emot behandling så har du 4-5 dagar att leva. Om du tar emot behandling har du stora chanser för att kunna leva i 25-30 år utan besvär. Han var en stark och sund man ellers. Men så kommer naturrättstänkningen in och denne kardinal tog inte emot behandling och han döde de där 4-5 dagar efterpå. Och det intressanta är att Vatikanen i en pressmeddelelse eller ett uttalande omkring det där säger att mannen hade rätt att välja det. Men det vill en adventist och protestant säga, det har han inte rätt att göra det. Man kan inte välja döden, väl? Man kan välja livet fra. Han har varit moral och pliktet att motta behandlingen som var det stedet för att rädda sitt liv. Du förstår det där vad jag är efter. Så jag sätter det som fyrkantet upp för att du ska se poäng i det. Det vill säga att du kan inte... För efter naturrättstänkningen så var den en process. Den är dödsprocess var igång. Du måste hindra den naturliga process. För det var hindra den rent biologiska naturliga process. Gör du något som är moralskt galt, och det är naturrättstänkningen. Det är det ena alltså. En annan måte är att när Jesus för exempel brukar naturen för att illustrera sin lära, så brukar han kunna naturen till att illustrera sin lära. Han tar inte utgångspunkt i naturen. Han säger, se på liljorna på marken, se på spurvorna, har du sett något flottare än icke Salomo i all sin härlighet. Det är en vidunderlig måte att undervisa på. Men det är inte ett utgångspunkt i liljorna eller i spurvorna. Visst du gör det får du problem. Och det är en brittisk filosof som heter Peyton som lite morsomt skriver en gång. Visst en säger att du ska sätta bringen, bröstkassen mot stormen, det gör måken. Det kan naturen lära dig. Så är det en som hurtigt kommer med en invändning och säger, men vad ska jag göra om jag ska få naturen i sin helhet? Koen sätter den andra änden emot. Så vilken ände ska du sätta emot? Alltså naturen talar om vad som helst. Naturen är till syndefallet tvetydig i sitt väsen. Inte sant? För det är ont och gott i naturen. Akkurat det är ont och gott i människan. Och utöver det så är dessa organismer och dessa skapningar skapt efter ett formål och har sin hänsikt. Men du kan inte ta dem som intäkt för din moral. Och naturrättstänkningen menar det. Då för exempel, jag menar ju att abort, det är en grov affär. Abort av bekvämlighetsgrunder. Vad heter det på norsk? Bekvämlighetsgrunder, ja. För exempel, du läser Jesajas, jag husker inte hur det står i Jesajas, att soldaten på marken möter han i kamp. Och när han faller så är det en ting. Men det är värre att gå lös på åldringar och kvinnor där hemma i landsbyen. Där är du verkligen grov. Men du når bunden när du går lös på den gravida kvinnan och foster i hennes liv. Och så är det en gradering av galskap. Det är en ting att ta soldaten i kamp ansikt till ansikt. Det är värre att gå lös på en försvarslös kvinna eller en ålding eller ett barn. Men bunden når du går lös på foster. Förstår du? Alltså, men vår förnämmelse omkring de ting där, det är väl inte finare än det är när det gäller ekologi och liv i det hela tatt. Som vi sa i förmiddag, att Adam och Eva tog till tårnet för det är ett lövfall. Det ska mer till idag än ett fall av ett löv. I USA och i västen så dyrker man våld. Hela underhållningsindustrin är genomsyrat av våld. Och det är ingen som gråter alltså. Så vi är väldigt avstånd på dessa ting där. Och så säger kyrkan, om vi ska rätta på dessa ting i den katolska kyrkan, så ska man macka rätt under naturrättstänkningen. Men då löper man in i alla dessa motsägelser som jag antyder där, ikke sant? Med bringen eller baken till. Och utöver det så ska du bruka din förstånd. För man menar ju i den här tänkningen något som är rätt viktigt att få fatt på, och det är att människets sinn, det du tänker upp i ditt huvud, det tillsvarar det världen är där ute. Om världen är sån där ute, så har du tillsvarande samt bild av världen där inne i ditt huvud. Det är en korrespondens, det är en överensstämmelse mellan världen som den är och det bilder du har av världen i ditt huvud. Därför när du tänker, så kan du tänka rätt. Och den katolska kyrkan, den har denna naturens tanke hämtat ut från en humanistisk tänkning som går ut på att människa, hela människa fallt utan människas förstånd. Och det är en hedensk arv. Så man kan säga det så att folk verkligen får klart. Det är väldigt enkelt, men det är någon gång svårt att säga det klart. Att jag får faller fysiskt, det är väl inte så vanskligt att se, väl? Som någon i familjen säger, stackars gamle man. Alltså, man får faller. Man skrumper in, törker in, kan inte mer. Det är rent biologiskt. Dina födelser blir mer och mer utslitt och utbränt. Och din förstånd tappar sig. Det är någon som tror de har förstånd hela tiden, men man måste vara uppmärksam på att den tappar sig. Och den tappar sig för skräcker. Det kunde ju andra som ser det. Det är det som är problemet. Men i den katolska kyrkan, för att säga den traditionen, alltså från den humanistiska och katolska modell, så kan allt tappa sig, biologisk, moraliska födelser, men du kan inte tappa, förstånd är viktig. Den är viktig på samma måte som 2 plus 2 är 4, oavhängig av om du tror det eller icke, om du förstår det eller icke. Förstånd är intakt. Akkurat som det är en logisk fenomen som är oavhängig av din tankeprocess. Är du med på det? Alltså förnuften har sin egen världen, sin egen rättmässiga världen, och där människa är ett förnuftsväsen, så tänker världen, så tänker människa in i sin huvud, och med hjälp av sin tänkning kan människa finna ut hur det ska vara. Det är därför man hade för exempel i grekisk tänkning hos Platon och Aristoteles och dessa här hedningens vänner, så var det så att man skulle natur, alltså biologi heter naturhistoria. Förstår du det med det? Det är naturens historia. När du känner naturens historia, så vet du vad som är riktigt och vad som är galt för människor. Så är det. Kan du se det sprang som pågår? Och därför hade du inte bara historia som vi säger, Norges historia eller västens historia eller vad vi måste säga. När vi säger naturens historia, hvis en man tänker om naturen och ser hur naturen är och känner naturens folk, så vet han inte bara vad naturen vill vara, men han vet också vad du som är del av naturen bör vara. Alltså moralen hämtas ut av naturen med hjälp av din förnuft, för det är en samstämmighet mellan din förnuft och tillvärlden. Det är ett falsum. Bibelsk är det inte så.